Ja, nu är det.
Hej och välkomna till Soffhjältarna, en podcast om film, spel och andra nördigheter. Eller hur var det var?
Nördigheter.
Just det. Välkommen till Soffhjältarna, en podcast om Sebastfilmian, Spelias och andra nördig Peter. Och med mig idag har jag ju Sebastfilmian och nördig Peter.
Ja.
Hej.
Hej. En av de där funkar ju rätt bra.
Ja.
Ja. Jag säger inte vilken.
Det är inte, du säger inte vilken. Nej.
Jag höll på att säga, det är inte Spastfilmian.
Nej.
Nej.
Nej, det är nog inte det. Det är inte Spelias är ju lite rolig i och för sig.
Ja, men precis. Det kan man ju tycka.
Nej, det skulle kunna vara ett smeknamn på dig. Ja, Spelvinken Spelias.
Spelvinken Spelias, så är det. Hur är det med er idag?
Bra.
Bra. Själv då?
Gött. Då jo, det är bra. Jag har lite ont i ryggen, men annars är det bra. Jag tänker vi hoppar väl rätt in, eller?
Ja.
I vad?
För en gångs skull.
Okej.
I nyheter såklart.
Åh, nyhetshavet.
Ja, vad annars ska man hoppa in i? Här kan man skvalka sig med kontroverser och annat smått och gott.
Tänk på Joakims pengabinge.
Ja.
Krossa sig.
Ja, men jag
älskar det här med avsnittet när han dyker ner i pengabingen och krossar alla ben. Skriker, det är inte en vätska.
Han tar det här bada i pengar lite seriöst, tycker jag.
Mm. Man måste ha den rätta, du vet, känslan, så att säga. Jag menar, när björnbusarna försöker hoppa in så krossar de sina skallar så de blir som tomater, säger de. Jag vet inte hur de överlever det, men jag ska vara helt ärlig. Men
hur blir en skalle som det? Tomat? Blir de röda som tomater eller blir de mjuka som tomater?
Mjuka som tomater.
Så benen pulveriseras helt enkelt.
Yes, det låter ju som att de dör.
Ja.
Men av någon anledning så överlever de.
Fan theory, björnbusarna är spöken.
Stendöda.
Ja, sten.
Zombies.
Allt efter det är flashbacks.
Ja. Det kanske egentligen är en... De har så tjocka skallar att, eller så små hjärnor att det spelar ingen roll ifall skallen krossas. De liksom når inte hela vägen fram ändå.
De ser ju liksom mjuka ut typ.
Ja, men precis. Det är så mycket fett där av det. De äter för mycket dadlar.
Usch.
För en gångs skull så skulle vi hoppa rakt in i nyheterna. Men det gjorde vi inte. Men så blir det nu. Nej. Istället då.
Ja.
Nej, men jag tycker vi ska fortsätta att prata om Kalle Anka. Det är väl bra. Eller så pratar vi om något annat Disney-ägt, kan vi säga.
Mm.
Disney har officiellt startat sin push för Oscarsgalan.
Mm-hmm. Mm.
Och självklart helt enkelt så ser vi på den listan så ser vi ju Avengers Endgame.
Mm.
Som på något sätt ska få alla Oscar, tänker man. Men... Ett namn som många har spekulerat om är väldigt avsaknad från den listan på Oscars.
Ja.
Nämligen Robert Downey Jr. Som många har pratat om för hans roll som Iron Man.
Mm.
Känns det som en... Som ett bra val och helt enkelt göra att nej, jag tror inte att det är rätt att gå för honom.
Men någon,
eller tror vi att...
Är det någon annan de pushar för istället alltså?
Nej.
Nej,
de pushar inte för någon av skådespelarna. De pushar för bästa film, bästa regissörer för Anthony och Joe Russo, bästa manus baserat på förlaga, bästa foto, bästa klippning, bästa scenografi, bästa kostym, bästa makeup, bästa ljud, bästa ljudredigering, bästa effekter och bästa musik.
Det är ju lite slag i ansiktet på alla skådespelare som har varit med i så många filmer att nej, det är tekniska, det är där vi är. Och det kanske är där de är i och för sig, men jag tycker ju att Robert Downey Jr. inom liksom ramarna för den typen av film gör det fantastiskt. Särskilt om man har arken från första Iron Man. Men det är väl det som en ensamstående film, så finns det ju kanske ingen prestation som får tillräckligt mycket tid för att kunna skina på det sättet.
Nej. Ja, det skulle ju vara han i så fall. Ja,
jag satt ju lite och tänkte på det, för jag såg om Endgame igen igår nu i inspelning här. Och då tänkte jag faktiskt just på den grejen att skådespelare här, och det är fan med Robert Downey Jr. Alltså, det han gör i Endgame, det är skickligt och stort och allting. Mm. För han är så nere alltså. Och alltså i karaktären då ändå, men,
ja, men verkligen
framhäver mycket och får fram varenda jävla känsla.
Det... Man förstår ju hans tanke också på något sätt, liksom hela grejen med att ja, men vi har det bra nu. Det går bra, visst, massa människor dör, men
ja, men också till Captain America överhuvudtaget också, så du har verkligen svikit mig. Alltså
ja.
Men sen ändå så ser skillnaden. Och som sagt, förstår inte vad Doctor Strange riktigt har menat. Eller?
Nej, precis.
Och sen när han får tillfället och han bara får göra valet, vad det är han ändå så kvar och veta konsekvenser med sina val. Det syns verkligen i hans ögon och allting.
Mm.
Så ska du ha något starkt, någon stark dramakaraktär och skådespelare i Oscarsracet, så är det fan med Daniel Junior som ska vara där.
Ja, nej, men det håller jag med.
Det har väl blivit lite så att man mer eller mindre förväntar sig att ingen skådis från blockbuster-världen kommer bli nominerad. Men jag tycker det är ett väldigt bra case för att han är värdig. Nu vet vi ännu inte vilka andra som kommer vara nominerade, men kollar vi på tidigare år, han kan ju slå sig mot dem. Sen är det att han är med då i ett stort spektakel, men det ska inte spela stor roll. Det är som du säger, hur lyckas han få fram mänskligheten och karaktären i sin prestation? Det är det som ska spela roll. Inte då man som Oscar-körare tycker att det är lite fånigt med alla explosioner, utan det är ju prestationen då som ska tala för sig själv. Så jag tycker det är ett väldigt bra case för att han borde bli nominerad.
Mm. Jag hoppas att de ändrar.
Mm. Yes. Ja, vi får hoppas, vi får se liksom hur ifall det liksom, ifall de nomineras trots att Disney själva kanske inte pushas för det, för det så kan det ju vara också.
Mm.
Men,
ja, men det är lite ett dick move på ett sätt.
Ja, alltså en nominering i alla fall kan jag tycka att det kan vara värt.
Om de nu pushar för så mycket annat, varför inte?
Ja, precis.
Så här, stand up lite bakom er kille liksom. Vart med er sen 2008.
Om inte för lead så from supporting, om inte annat. Eftersom typ alla är supporting.
Ja, men är någon lead i den, då är det väl han, tänker
jag. Ja, men verkligen. Så är det ju. Men det är ju som det är med andra. På tal om comic book-filmer så har vi ska vi säga ett minst sagt kontroversiellt uttalande igen här nu helt enkelt.
Mm-hmm.
Från allas våran konstgubbe Martin Scorsese.
Mm, just det.
Som säger så här om superhjältefilmer. Och jag citerar: "I don't see them. I tried, you know, but that's not cinema. Honestly, the closest I can think of them, as well made as they are, with actor doing the best they can under the circumstances, is theme parks. It isn't the cinema of human beings trying to convey emotional, psychological experience to another human being."
Mm.
Hur känner ni om det här uttalandet?
Ja, jag står ju inte bakom hans... Det har gått framåt nu. Gamla gubben kan släppa skiten.
Ja. Det är väl inte så genomtänkt. Det är ju ändå...
Nej.
Pissa på någonting som väldigt många människor älskar och som på många sätt är mer populärt än hans egna verk. Jag vet inte om det är att han känner sig lite förbisedd för att ingen kollar på hans.
Ja, alltså jag förstår ju vad han menar, men det är ju Alltså, du kan ju gå tillbaka då till till gammal musik också till exempel. Hur många som sitter och lyssnar på opera idag egentligen? Ja, det är ju många som gör det, men det är ju inte mainstream idag.
Ja, precis.
Nej, men klart han får säga vad han vill, men det är särskilt som en kreatör som varit med så länge och gjort filmer och är så pass stor i branschen, många som lyssnar på honom, många som ser upp till honom, kanske av nya aspirerande regissörer och filmskapare. Det är ju väldigt dåligt gjort att liksom gå ut och säga en sån grej, tycker jag.
Ja.
Alltså sen får ju han tycka vad han vill, men på något sätt får man väl ändå tänka att ja, folk ser upp till dig, Martin. Du kan väl vara lite schysstare i dina uttalanden ändå. Fick han ens frågan, eller var det bara något han fick för sig att liksom säga?
Jag tror att det här är på en intervju. Det är en intervju med Empire, tydligen. Får jag spela lite djävulens advokat här då? Om man tänker på honom och så tänker på det sättet han säger det liksom, så pratar han om hans definition av cinema, som vad jag tänker är vad han menar är high art eller någon typ av sånt. Alltså human beings trying to convey emotional psychological experience to other human beings. Så per definition är superhjältefilmer, de är ju superhuman mer än super än bara human. Min tanke är på något sätt att han menar hela genren när det kommer till även science fiction och fantasy på något sätt. Tanken om den typen av cinema som han har växt upp med, det är det han ser som riktig cinema. Kan man förstå ändå på något sätt vart han kommer ifrån och vilken typ av filmer som han anser, kanske inte cinema kanske är ett dåligt ordval av honom, men ändå se det som liksom någon typ av high art hos sådana filmer som faktiskt handlar om människor.
Jag förstår ju vad han menar, men däremot tycker jag ju inte att han har rätt. Jag tycker när man börjar göra den distinktionen att det här är skräp, medan det jag gör, det är bra. Men vi hade ju en liknande diskussion, du och jag, Elias, för något år sedan, efter Eurovision.
Ja.
När den här, jag kommer inte ihåg vilken land han var från nu, men det var någon väldigt lugn, stilla låt som vann. Den var väl fin, sådär. Men mitt problem med honom, det var ju att efter han hade vunnit gick han ut och sa att ja, vilken tur, nu kanske jag parafraserar lite. Det var ju skönt att en riktig låt vann och inte någon av alla de här skitlåtarna som Sveriges snabbmatspop. Och det är så här, ja men du kan ju få tycka det, men det känns så liksom hårt och orättvist.
Ja, men jag håller till viss del med.
Alltså, skulle jag komma ut med något sånt, skulle jag säga jag tycker inte om den typen av musik. Alltså man får ju ändå vara lite, bygga broar lite. Det känns som att de alldeles för hårt går att här har jag rätt. Det här är inte en fråga för diskussion. Jag öppnar inte ens upp det för att någon ska säga emot mig, utan så här är det.
Ja, det är ju i en intervju och inte i en dialog däremot, så att det får man ju ändå ta.
Nej, men då får man säga jag tycker att...
Sen tror jag att han säger det, the closest I can think of them is theme parks. Och han däremot så tar han ju erkänner they are well made och actor doing the best they can. Sen så tycker jag att det finns lite liksom, vad ska man säga, lite såna undertoner av att ja, det finns ju filmer som är bättre än så här. Och det är ju väldigt subjektivt. Alltid när det kommer till film så är det ju subjektivt. Men jag tror att det är lite, jag tror att det är mycket hans åsikt. Och jag tycker att han har rätt i att få ha den åsikten.
Ja.
Men jag håller, jag precis som er håller inte med honom.
Nej.
Det var det.
Det var det. Nästa grej. Det här är en jätte en rolig grej, för jag tycker den här är lite småskoj. Såg ni någonsin mordet på Orientexpressen?
Den senaste.
Den nya.
Jag har tänkt att göra det flera gånger med andra bryt av.
Nej. Det kom ju en uppföljare nämligen. Vad tyckte du om den förresten, Sebbe, när du såg den?
Tycker inte den står sig mot den gamla filmatiseringen. Jag tycker inte ens den står sig mot den tv-filmatiseringen som kom för något år sedan. Och jag tycker
Nej.
absolut inte den står sig mot boken. Men med det sagt, har du inte sett eller läst något av det, så är det är ju en jättebra historia. Men den för ju inget nytt till bordet, och det var lite yta framför substans kanske. Men jag tycker kanske den gamla filmen lyckas bra med att det är karaktären här som är det intressanta.
Ja, men jag håller väl med dig, och som sagt, jag igen, precis som du säger, filmen, den gamla filmen med svenska, är Ingrid Bergman som är med, va? I 80, där från 76 eller någonting.
Ja, ja, men det är det nog.
Den är ju mycket bättre, och boken är jättebra också. Mm. Men som sagt, ja, ibland kan jag gilla yta. Ibland kan jag tycka att det stilistiska på något sätt lyfter en film eller får den att ändå kännas intressant. Och jag tycker att den är väl skådespelad och väl realiserad på något sätt. Så precis som du säger, det är en bra film. Men det kommer ju en uppföljare. Med samma liksom kontinuitet, med Kenneth Branagh som regisserar och spelar Hercule Poirot igen. Death on the Nile släpps i oktober 2020. Så ett år ungefär från nu. Och har precis lagt till en massvis med kända skådespelare, precis som första filmen hade. Och vi har Gal Gadot. Vi har Armie Hammer. Vi har Rose Leslie, som vi kanske bäst känner som den rödhårige vilden i Game of Thrones. Som jag inte kommer ihåg vad hon heter just nu, men ja. Vi har Lelita Wright, som vi också känner som Shuri i Black Panther. Russell Brand har vi här, bland annat. Och lite andra, annat smått och gott helt enkelt. Annette Bening och lite så. Så.
Vad tror vi om Death of the Night?
Vad vill du komma med det här egentligen? Ser vi fram emot det här? Är det du...
Ja, vi frågar. Ser vi fram emot det här?
Allt med Russell
jag
Brand.
Gör det. Ja, precis. Allt med Russell Brand. Jag gillar ju deckarfilmer. Jag är uppvuxen med en mamma som... slukade morden i midsommar liknande liksom grejer under min barndom, så jag, det är ju sånt här man är uppvuxen med, och har läst många av Agatha Christies böcker också faktiskt, men så att jag är jättepepp faktiskt på det här. Det ska bli väldigt kul att se.
Ja, jag gillar också genren, och Dörren på Nilen har jag inte läst eller sett någon finansiering av, så det kanske kan vara kul.
Ja, det kom ju en Döden på Nilen filmatisering 70 också, 78 också. Men jag är inte säker på att det är i samma kontinuitet som mordet på Orient Expressen är.
Nej.
Verkar inte så. Nej. I alla fall. Men ja.
Ja.
Nej, var det.
Det var det.
Men det verkar kul att de får med massa roliga skådespelare i alla fall. Så får vi se hur det går med det sen. Ha! Jag var klar med nyheter. Har vi några andra nyheter som vi vill ta upp?
Nej.
Då vill vi bara lite fort helt enkelt... Eller liksom hinta om att i slutet av den här avsnittet så kommer vi att ha en Joker-recension av mig och Peter som såg den i här veckan. Och den är inspelad direkt efter att vi såg den, så att ni får våra färska tankar helt enkelt om filmen. Men,
ja, 5 minuter efter alltså vi gick ut ur bion ungefär.
Ja, så det får ni i slutet av det här avsnittet. Men nu... så ska vi faktiskt ha ett litet nytt segment. Någonting vi... Det kan väl du förklara lite, Sebastian, om?
Ja, jag tänkte det kunde vara kul om man varje vecka, eller ja, då och då i alla fall, har en bästa någonting. Plockar någonting ur framförallt filmens värld, men vi är väl öppna om man vill plocka spel och serier också. Ta någonting bäst helt enkelt och ta fram den man tycker är bäst, eller det man tycker är bäst.
Mm.
Och den här veckan lite, eftersom ni visste att ni skulle se Jokern, så tänkte jag på att man kunde ha bästa psykopat eller bästa galning, för att inte komma in för mycket på liksom psykologiska benämningar och så. Och galning, det kan man väl se brett. Så jag har öppnat upp det för er.
Mm.
Att välja galning, oavsett lite vilken typ av galning. Och vi kan väl lägga upp det på Instagram också. Kanske ska
jag tänkte precis säga det. Om det här nu får fäste, så ja, blir det nog tänkt att vi kommer slänga upp frågan på Instagram.
Innan vi spelar in.
Ja, det är lagom nog en vecka med typ ett slutdatum på. Så ni också kan vara med och säga erat. Så in och följ oss på Instagram. Vi heter Soffhjältarna där, så det är bara att klicka följ.
Ja, jag tycker också det vore kul om ni kanske själva vill höra oss prata om bästa någonting. Så får ni gärna ge förslag då.
Absolut.
Mm.
Om ni tyckte att det här verkade vara en rolig ny grej.
Mm.
Men bästa galen den här veckan i alla fall. Ska jag börja, jag som valde temat den här veckan?
Det kan du väl få göra.
Det var ju lite inspirerad av Jokern. Och jag tänker ju direkt på Jokern i Dark Knight när jag tänker galning. Han förkroppsligar ju lite det på många sätt. Sen är jag väl lite så här att han är ju väldigt mainstream, både den tolkningen och Jokern i övrigt. Så jag försökte väl komma på någon som var lite mindre känd och lyckades inte jättebra. För jag har valt, måste jag kolla vad han heter här exakt. Galningen No Country for Old Men i alla fall. Jag ska kolla upp exakt vad han heter här.
Just det. Anton, vad heter han? Anton någonting.
Anton Chigurh.
Just det.
heter han. Och jag tycker att Javier Bardem spelar han där på något sätt gör en bra blandning mellan typ Jokern och Terminator. Och är lite så som jag tänker med en filmpsykopat i alla fall. Helt så här obrydd, går bara rakt på, lite Terminator. Men också har den här lite sadistiska katt och råtta ådran. Som det finns en obehaglig scen där när han står på typ en bensinmack. Och försöker tvinga den som står i kassan att signa slant. Om man ska leva eller dö. Så det finns sådana scener också som jag tycker ger honom lite mer djup. Men sen är han väl kanske inte en... Alltså, han spelar så mycket kanske som en skurkkaraktär. Så det finns ju andra porträtt jag tänkte på som American Psycho, där man mer får vara med galningen. Galningen blir liksom din focal point. Och den tycker jag ju blir fascinerande just därför. För man är så inne alltid att huvudpersonen, våran protagonist, är våran hjälte och så vidare. Och då är det ju spännande när man får följa någon som är helt jädra pintgalen. Och Anders Chigurh då är lite mer kanske typisk skurk, psykopat om man tänker på film. Men jag kunde inte komma ifrån honom och hans underbara Beatles-frisyr när jag tänkte på psykopat. Så eller galning. Så han blev mitt val. Mm.
Gott. Nej, men det är ett bra val. Jag tycker om den. Han är så oberäknig på något sätt. Mm. Det känns som att han bara gör. Och det är väl lite det som är charmen liksom. Och det är det som till slut driver vad heter det, han som spelar så Tommy Lee Jones lite till vansinne.
Mm.
Så Peter, har du någon galning att räcka oss?
Ja, det finns ju massor av galningar som sagt.
Ja.
Jag tyckte själva frågan var lite svår. Men
vi ska säga att du fick den lite senare än oss också.
Ja, jag fick ju det. Men den som jag tycker är... Nej, men det kan ju vara någon som förälskar sig i någon också. till exempel.
Ja, riktigt galen.
Och blir besatt och galen och lite så. Jag tänker på på Lida.
Mm.
Hon är galen.
Just det.
Som Kathy Bates, va?
Precis, gestaltas av Kathy Bates i alla fall. Eller vad heter, men vad heter
det? Ja, jag kommer inte ihåg karaktären, jag kan kolla.
Nej, jag kollade inte det heller. Men jag tänkte på henne i alla fall.
Jag kollar upp det.
Annie Wilkes heter hon.
Ja, i filmen Lida.
Ja.
Hon tycker jag är galen.
Det var jag. Man har ju en, eller den filmen har ju en av de mest obehagliga scener jag sett, tror jag. När hon bryter benet på författaren, han ligger i sängen där. Jag kommer inte ihåg nu om det är med en yxa eller en slägga, men jag tror att det är den släta sidan av en yxa som är så otroligt obehagligt spelat. Hon är ju fantastiskt bra i den rollen. Bra val.
Alltså det är ju en av Stephen King 90-talsfilmerna som vi känner, jag på något sätt ändå känner inte behöver göras om.
Nej, det är väl en av de få lyckade av de äldre filmatiseringarna man skriver.
Ja, men den är, för den är redan liksom, den funkar redan väldigt, fortfarande liksom riktigt
bra. Ja, det är en filmatisering han tycker om också. Är det inte så?
Ja, det vet jag faktiskt inte.
Det är svårt att tänka på att han inte gör det.
Ja.
Ja, nej, men det var det.
Så. Ja. Ja, nej, men då är det väl upp till mig då. Och jag...
Vadå, är det en tävling?
Det är det vi har gjort honom besviken här. Ska Elias med facit.
Nu när ni har bara varit dålig.
Han får ha rätt svar nu, Elias.
Nej, men jag får... Nej, jag skojar. Men jag, nej, men jag funderade och tänkte och funderade och tänkte. Och jag har väl några som jag känner... Ja, men de här skulle kunna vara med som jag inte riktigt... får fast i. Jag skulle vara lite... jag tror att jag hade blivit flodd av vissa filmälskare ifall jag inte i alla fall nämner Norman Bates från Psycho. Och jag tänkte jag skulle nämna honom först för att han är en sån oväntad psykopat eller en oväntad galning på något sätt. I alla fall om man inte har hört talas om filmen innan. Men till slut så valde jag ändå den amerikanska versionen, om man ska säga så. Nämligen Patrick Bateman från American Psycho. Han är sån... han är galen på ett mycket mer obehagligt sätt, tycker jag. För att det finns någonting av mänsklighet i honom.
Jag tror vi tänkte alla nästan lite på samma sätt. Det var så... Det där kom ju upp för mig också ganska fort. Men då tänkte jag, men jag får gå något steg lite annat och ta något lite annorlunda. Så det var därför jag tog mitt val.
Ja, men jättebra. Det är bra att vi tänker lite samma men annorlunda.
Ja.
Nej, men jag kom inte på något bättre faktiskt. Jag tycker att han är, alltså det faktum är att man kan se hur en människa kan komma till en sån punkt där man är som honom. Tycker jag är skrämmande. Att det finns en narcissism, en känsla som är självförbättring som går till det så extrema att man börjar på något sätt liksom hugga ihjäl sina arbetskamrater. Vare sig det nu händer på riktigt eller inte, du vet sådär. Det, filmen gör det inte riktigt klart.
Nej, men mycket som går i psykisk ohälsa överhuvudtaget så.
Ja, och i vilket fall så är, i vilket fall som helst, vare sig han bara föreställer det eller hur den är, så är det ju lite vidrigt. Är det ju psykopatiskt, det är ju galet. Och därför så är han mitt val för bästa galning.
Bra, tre. Nej, olika
då, har gjort lite av de valen.
Ja. Yeah. Så som sagt, nästa vecka så får vi se vad som händer. Vi får upp det på Instagram så får ni se när det här avsnittet har släppts.
Och vi fick inte nominera oss själva så.
Nej, precis. Poddens galning är ju såklart Peter.
Ja. Jag står jättefast vid det.
Poddens Katie Bates.
Där ska vi inte överdriva på kanske, men
Men på tal om galenskaper så är det ju lite galet att gå och se på film.
Ja, jag har varit på bio igen.
Ja, du har också varit på bio, precis. Men vi kan ju börja med dig då kanske. Du har varit på bio. Ja.
Eller var det inte mig vi skulle gå på?
Ja, nej, jag tänkte gå till en annan. Men vi kan väl börja med dig då helt enkelt. Så får vi ta. Det är nämligen en annan person som har varit på, sett på film också,
nej,
för den delen.
Vad säger du?
Ja, det är till och med två till, för jag kom på en sak att jag vill nämna en grej.
Vill ja, men, nej, men det stämmer inte. Ni kan inte heller gå på bio. Ni, alltså...
vi har inte varit på bio.
Jaha, ni har
jag också varit på hemmabio.
Bio. Era stackare.
Jag har ju faktiskt väldigt bra tv, så det är nästan som att gå på bio.
Wow. Hur är ljudet då?
Jag har lite mer ont i ögat.
Hur är ljudet då?
Ja, jag har jättebra 5.1. Bra bas. Grannarna klagar.
Jag har skitdåligt ljud, men jag har bra hörsel å andra sidan, så jag väger upp det. Sen finns det ingen som slår att ligga naken i soffan och kolla på film. Det, it's frowned upon när man gör det på filmstaden.
Mm. Nej, jag ber om ursäkt då, för i den här planerade och organiserade manuset vi har så hade jag missat det totalt.
Ja, det är okej. Men det är din,
är det
tur.
Min tur?
Du har varit på bio. Mm. Ja, det är din tur nu. Kör. Mm.
Ja, precis innan inspelningen, eller precis några timmar innan inspelningen här nu i alla fall, så tog jag med mig lillgrabben. Och satte han i biostolen och så kollade vi på Toy Story 4.
Mm.
Jaha, kan inte... Mer gensvar där kanske.
Wow.
Nej, men, ja, jag vet.
Toy Story 4. Hur var den, Peter?
Säga, jag bara antog att du skulle säga att gå vidare. Och så väntar du på en reaktion och lite...
Ja, jag gjorde ju det. För när jag säger det till ungen i alla fall, vissa ser på Toy Story 4, då är han bara ja! Så,
ja. Ja. Men hade du sagt så här, Sebbe, nu ska du och jag gå och kolla på Toy Story 4, då hade jag ju bara, oh, yeah, fan vad kul Peter, vad schysst där. Men nu säger du att du redan har gått på den utan mig.
Jaha, ja, förlåt. Nej, för i hela veckan här nu så har jag visat den hela Toy Story 4 filmer här nu då. Och det är hans nya favorit och han går och sjunger på vänlåten hela tiden. Så det är nästan lite vad jag har gjort. Men han gillar det och jag tycker det är lite roligt hur man ser nu hur animeringen verkligen har utvecklats från första Toy Story-filmen fram till idag. Men Toy Story 4, många säger egentligen Toy Story 3 är den bästa. Toy Story 4 hamnar på samma. De delar första platsen på ett sätt där.
Nej.
Så var inte
ja, jag tyckte inte det var mer eller mindre.
Nej, jag tycker ju tvåan är bästa de tre jag sett.
Okej. Mm. Men vad de lyckas ändå så få fram känslor. Pixar i, och det lyckas de verkligen med här i Toy Story 4 också. Jag grät mer på trean än vad jag gjorde i den här. Men, men han var rätt så... Och vi såg den på svenska då. Kan jag också tala om. Och det är lite roligt också att Woodys röst byts ut typ i varje film.
Svenska rollen.
Ja. De två första är Björn Skifs, sen i trean en annan och i den här var en annan också.
Originalen Tom Hanks i alla, va?
Det tror jag.
Ja, det är det. Det stämmer.
Men du får jättegärna dra en snabb pitch
ja,
på den.
Ja, jag tänkte det. I trean där så lämnar ju Andy bort dem till sin granne Bonnie. Som tar över facklan. Och... I början på den här filmen i alla fall så får vi se en liten grej som hände 9 år innan filmen tar vid. Och det är att Woodys kärleksintresse, hon med fårorna.
Hon blir ju bort...
Ja. Hon blir ju hon blir bortskänkt. Och så ja, så hon lämnar. Det är därför inte hon är med i trean. Och då så ja, och så säger hon lite till Woody att leksaker kan ju komma bort. Så hint hint, häng med mig ungefär. Men det gör ju inte Woody. Och sen tar filmen vid och Bonnie, hon så börjar på skola och så hon är lite rädd. Och hon får inte ta med sig någon leksak. Men av någon anledning så smitter Woody med där och hjälper henne. Han tar ju hand om sina grejer. Och så hittar han lite skräp och hon sätter ihop en ny leksak. Som heter Gaffe på svenska. Som är rösten av Robert Gustafsson. Ja, och hela Woodys ansvar, eller han tar på sig ansvaret att hjälpa den nya leksaken. Som tror att han är skräp. Och sen hamnar de iväg lite och åker på semester. Och så han träffar fårtjejen igen. Vad hette hon igen, Sebbe?
Little Bo Peep.
Ja.
Eller kanske bara Bo Peep.
Ja.
Mm.
Så träffar de henne i alla fall. Och hon har ju blivit en riktig överlevare ute i det vilda. Om man säger så. Hon är en liten Rambo Tomb Raider ungefär.
Ja.
Och så är det lite att de är på ett ankvariat. Och då är det lite gamla dockor där. Och en docka i alla fall. Hon har en dålig sån här röst. Mojäng i sig. Och hon vill ha Woodys sån. Det är väl lite det som är att Woody tar på sig lite för mycket ansvar.
Samtidigt då som han slits lite att han vill vara med sin gamla kärlek, eller är det lite sånt också?
Både ja och nej. Alltså, ja, det är ju mer...
Ja, spoila inte för mycket.
Nej, det är ju det. Jag vill inte spoila för mycket. Jag kan säga att det här var en väldigt bra film i alla fall. Alltså...
Mm.
Ja. Toy Story-filmerna, de kommer nog alltid funka, tror jag. Mm. För de har ett väldigt bra budskap att ta hand om dina vänner och allt det här. Och ja, det är väldigt mycket känslor i det.
Mm.
Mm.
Och som förälder så funkar det jättebra till ja, att visa det för sina barn. För att då, jag märkte det på min i alla fall att han plockar upp efter sig nu. Så inte pappa går ut mitt i natten och trampar sönder någon leksak. Så jag är nöjd att det har gett en sån effekt.
Ja, det förstår jag.
Så det var det. Jag tackar Folkan där förresten.
Mm.
Så de har goda popcorn. Som görs här i stan.
Mm. Ja.
Mm. Jag försökte desperat komma på en brygga över till filmen jag har sett.
Ja, nej, men på tal om film, du har ju också sett på film, Sebbe.
Ja, på tal om Bo Peep som tar hand om får. Får äter ju gräs, och jag har sett en film som heter In the Tall Grass. Som är en ny skräckfilm som kom på Netflix häromdagen.
Solid
och
effort.
Den har ju släppts lite med tanke nu, tänker jag. För 2 dagar innan så kom författaren till novellen den var ser på. Med sin nya novellsamling Full Throttle. Joe Hill heter han. Och den gör också lite reklam då för att i den novellsamlingen finns novellen In the Tall Grass som den här nya Netflix-filmen är baserad på. Så de släpptes lite back to back där. Men det är inte bara Joe Hill som har skrivit den, det är hans farsa också, som kanske är lite mer känd, Stephen King.
Jaha.
Och Stephen King har jag alltid haft svårt för. Jag älskar skräcklitteratur, det är väl det jag läser mest. Men Stephen King, han brukar ha premisser, men jag har lite svårt att komma in i hans språk och hans karaktärer, som är lite väl amerikanska på något sätt. Jag vet inte riktigt vad det är som jag inte tycker om där. Men däremot gillar jag Joe Hill väldigt mycket, hans böcker. Även om jag tycker att hans senaste börjar bli lite mycket farsan. Men här, In the Tall Grass, var ett samarbete. Jag vet inte hur mycket någon av dem har gjort, men båda står på omslaget i alla fall. Och den kom för rätt många år sedan, första gången. 2012 tror jag. Men nu blir den aktuell igen då, när den samlades i den här novellsamlingen och blev filmatiserad. Och jag har lyssnat på boken också tidigare år, men jag kommer inte ihåg jättemycket. Jag kommer ihåg så pass mycket så att jag märker att filmen tar sina egna vägar lite. Och det bör man kanske göra. Jag tror inläsningen av novellen var ungefär 1 timme och 40 minuter. Så lång är filmen också. Och då kan man ju förstå där att man behöver lägga till lite mer för att göra en så pass lång film på en novell som inte är längre än så. Men huvudpremissen är densamma. Det börjar med en bror och hans syster som är ute och åker någonstans i USA. Det är landsbygd, stora fält runt omkring dem med högt gräs. Och plötsligt stannar de för hon mår illa. Hon är nämligen gravid, det ser man på hennes bula magen där. Och de är på väg till en stad som jag inte kommer riktigt ihåg vilken det var nu. Men de är ute på en lång, lång roadtrip i alla fall. De har många, många mil kvar, de har redan åkt många mil. Så det är inte helt klart liksom vad backstoryn är där. Men de är ute och åker i alla fall. Och plötsligt hör de från det höga gräset som är bredvid vägen, så hör de en liten pojke skrika. Och det är ju sånt här jättehögt gräs som man inte riktigt ser in i. Man ser att det är högt gräs, men man kan inte riktigt se någon där inne. Men de hör en liten pojke skrika och ja, som de flesta vettiga människor så vill de ju hjälpa den här pojken. Som ovettiga människor som ofta är med på film så väljer de såklart att gå in en och en. Eller väljer och väljer, men den ena av dem går före, korkat nog. Så 5 minuter in i filmen så de tar bort varandra i det höga gräset.
Det är lite som en så här Bellman-sketch, lite så här.
Ja, det här hade ju kunnat vara lite komiskt. Men det är ju lite läskigt också.
Först gick norsken.
Sen kom Bellman ut med lien.
Ja,
precis. Jag tror att vi alla mer eller mindre kan relatera lite till den rädslan att tappa bort oss någonstans där allting ser likadant ut. Om det så är inne i en stor skog eller ute på sjön någonstans. Alltså, det är en rädsla jag har i alla fall. Man ser ju bara kanske en halv meter framför sig.
Inne på Ikea.
Ja, det är klart att det är lite panik. Och självklart eftersom det här är en Stephen King och Joe Hill-historia, så är det ju inte bara, oj vilket högt gräs det var, vad jobbigt. Utan det är något mystiskt i gräset där. Och de märker väldigt snabbt då att de går förbi varandra. De ropar och sen plötsligt så kommer rösten från ett annat håll. De hoppar för att se varandra och då ser de ut som de är precis framför varandra. Sen hoppar de igen och då är de jättelångt bort från varandra. Så gräset, miljön där, gör någonting med dem. Och sen blandas det in andra karaktärer och det blir rörigt, får jag väl säga. Det här var ingen favorit. Boken var väl inte heller fantastisk, men den tyckte jag ändå, den var så pass kort och rapp ändå, lite småläskig sådär. Men som jag sa så lägger de till så mycket nytt i den här filmen som bara förvirrar mig och ser inte hur det går ihop. Och var en läskig liksom en effektiv skräckfilm, så då hade jag kunnat släppa det lite och bara känna, ja, men allting är inte logiskt. Men det här är ju så tråkigt. Det var, jag trodde jag läste en recension på morgonen och då trodde jag recensenten överdrev när han skrev att när det var 50 minuter kvar, då trodde jag att filmen skulle vara slut. Men det blev samma grej för mig. Jag kollade, men nu måste vara slut snart, tänkte jag. Alltså var det 40 minuter kvar. Den känns väldigt långsam. Och det finns väl inget riktigt att hänga upp sig på. Det fanns några partier som var lite småspännande, som sagt. Det är en liten relaterbar skräck ändå, fastnar i höga gräset. Men sen finns det så mycket annat. Den är väl inte jätteväl skådespelad. Jag vill inte egentligen, jag vill inte egentligen säga så, så det låter oschysst, men man kan väl säga så att karaktärerna är inte jätteintressanta. Skådespelarna gör säkert sitt bästa, men ingen av dem lyckas liksom lyfta karaktärerna utöver hur de är skrivna. Sen var det många väldigt mörka partier också. Jag vet inte om det är min tv det är fel på, eller min gammelmanssyn. Men vissa gånger kunde jag inte se någonting och bara satt där. Ja, nej, men det blir ljust snart, får jag hoppas. Jag skulle inte rekommendera den här. Tycker man att den här premissen med det här höga gräset så låter spännande, skulle jag rekommendera att läsa eller lyssna på den här novellen istället. Den är som sagt rätt kort. Finns på Storytel, man har den appen. Eller ska man köpa boken Full Throttle och få en del andra Johill-historier också. Jag börjar läsa den i morse och kan säga att den verkar bra. Om man gillar skräck.
Vilken då?
Full Throttle heter den.
Okay.
Så det är en novellsamling. Så In the Tall Grass är med farsan Stephen King. Och sen är det en historia som heter Throttle också. Som också är med Stephen King. Sen resten då är egna historier, jag har förstått. Men han är en bra författare. Gillar man skräcklitteratur så borde man kolla upp några av hans romaner, som Heart-Shaped Box tycker jag är väldigt bra. Horns, en av hans romaner, gjordes ut i film för några år sedan med Harry Potter, Daniel Radcliffe.
Mm.
I rollen. Med man, om en man som vaknar upp med horn. Som man märker får folk att berätta sanningen för honom. Den är också väldigt bra. Speciellt boken, men filmen var också helt okej. Du har också någonting, Elias?
Fick ni lite... Jag hade mest en allmän undran. Mm. För jag vet att ni pratade Detective Pikachu i något avsnitt. Vad tyckte ni om den? Jag är nyfiken.
Det var väl jag som hade sett den. Jag vet inte om Peter har sett den nu. Men...
Nej, jag har inte sett den än.
Jag sa att jag tyckte den var helt okej. Men kanske mest för nostalgiken i oss.
Hej, jag heter Elias och är nostalgiker. Jag älskar den här filmen. Jag såg den nyligen för att jag fick en gratis film på SF-film. Och tänkte, den kör vi direkt. För att jag älskar ju Pokémon. Och jag tror att det är väldigt mycket en film för Pokémon-älskare. Mm. Men jag tyckte den var jättesolid. Alltså, bra humor, likable characters, liksom. Jag förstår inte riktigt... att den filmen inte har fått så mycket praise, känner jag. För att den är ju bättre än typ någon film tv-spelsadaption jag har sett, tror jag.
För som Street Fighter.
Ja, precis. Det skulle väl vara det då i så
fall. Men de försökte göra för stort, tycker jag. Alltså kortfattat. De skulle ha kört på originalstoryn. Behöver inte vara just Ash, men någon Pokémon-tränare som vi får upptäcka den här världen genom. Inte den här, no spoilers, men liksom jättestora skurkgrejen som det blir. Det blev för mycket. De försökte klämma in alldeles för mycket på liten yta.
Nej, men jag tycker jag köper det. Även ifall jag inte håller med. Men jag vet inte, jag hade väldigt roligt med den helt enkelt. Jag tyckte att jag hoppas verkligen att de fortsätter och utvecklare och fortsätter med en uppföljare. Jag hade jättegärna sett en till film. Även det kanske vi inte... jag ska inte spoila, men jag tyckte ändå att det var... Det, vi får se. Jag hoppas att vi får se mer av duon. Så att säga.
Mm. Nej, men det kan
jag hålla med. Men jag gillar det alltså. Mm. Då är jag klar.
Mm.
Och du hade någonting om något, du hade också sett någonting lite mer också, Peter, right? Mm.
Jag har lite sen på bollen kanske, men nu har jag sett serien Chernobyl.
Mm. Bra jobbat.
Och jag vet inte hur många strålningsstavar jag ser den, men jag ger den full pott, tror jag. Det var full strålning.
Mm-hmm.
Jag gillar den väldigt mycket. Och han har verkligen lyckats att få en spänning i det.
Mm.
Fast man vet vad som händer. Alltså, ja, det händer, ja, och sen precis. Är det efterspelet som... Och det är ju det... Ja, vi vet ju efterspelet nu och allting, men... Alltså, få se bilder på det på ett sätt.
Mm.
Alltså, förklara det med bilder som han verkligen har gjort. Hur kroppen förbryts av skiten och...
Det är ju verkligen en fantastisk filmatisering av den här tragedin. Och det är ju verkligen hemskheter på hemskheter. När man tror inte den ska bli mer hemsk så händer en annan jättehemsk sak. Och man känner bara... skitbra.
Ja, och det är ju bara verkligen berättande och ja, alltså lite detektivgrej på också hur, ja, hur det gick till. Vi får ju som sagt följa tre karaktärer typ, som ja, ska hitta det skyldiga.
Mm. Har du sett den så?
Nej.
Då tycker jag att du tar och gör det.
Jag känns så deppig. Så, jag känner väl lite, jag känner redan till Tjernobyl, tänker jag.
Ja, alltså jo, okay. Du känner till Tjernobyl, det gjorde jag också. Men du får se saker du egentligen inte riktigt visste om ändå. Alltså det är ingenting nytt, men den visar i bilder. Alltså nu får du se fot. Foton kan vi säga nästan som ja, egna foton. Men det är foton alltså som så här såg det ut.
Ja, jag vet inte, jag lärde mig ganska mycket nytt, kände jag. Men,
ja, du lärde ju hur ett kärnkraftverk fungerar också.
Ja, ja jo, men det visste jag faktiskt. I mycket, i mångt och mycket, men ja.
Mm. Nej, men här ska du se det... Det är väldigt mycket och vi kan ju ta en till exempel. Ta en karaktär till exempel då, som lever bara, nej men det här drabbar inte oss, det här går bra. Och se hur nära karaktären verkligen är nära det som, ja, du är så nära din död så du vet inte.
Mm.
Och lite folket då som bor där, det finns faktiskt en scen om en gammal gumma som bara, nej, jag har överlevt kriget och allting, jag flyttar inte på mig. Där man blir lite så här,
Ja, men det är ju så, den är ju deppig. Och antar jag, klarar man inte av det så är det klart man inte, det här är inte en serie för dem va, men... Den är, uppskattar man ändå historia och uppskattar man den här verklighetsskildringen på något sätt nästan som det, så tror jag att Tjernobylverken är en serie.
Ja, men det är en långfilm som är 5 timmar lång som är uppdelad i 5 delar om man ser det så. Det är,
ja,
du fortsätter bara att titta. Den är väldigt bra, välspelad och allting. Jag förstår, alltså... Priset som Johan Renck fick här nu. Ja, varsågod.
Ja. Yeah.
Det här är nog det bästa jag har sett i år på tv, tror jag. Mm. Av någonting jag redan visste om.
Nästan. Vad jag vet.
Mm.
Gott. Ja, men vi är väl ganska klara för idag, tänker jag.
Vi är väl nog det, va?
Mm.
Ja, vi har egentligen bara en enda sak kvar och det är att räcka över micken till Elias och Peter i Lidköping som precis har sett Jokern.
Men jag ska göra så vanligt när du är så bra på att komma på övergångar att jag har bara en liten grej till att lägga till.
Ja. Okej, okay, lägg till den. Peter, gör det.
Får jag göra det?
Jag tror på det.
Slang in den.
Ja, nu har du ju redan börjat så det är väl ingen idé för mig att säga nej.
Nej, men vi är så himla på ibland att hör av er. Och då ska vi inte glömma bort att vi har ju folk som hör av sig till oss.
Yeah.
Vi fick nu för ett tag sedan ett mejl av en som heter Johan, kallar sig Jocke.
Mm.
Och jag satt och kollade igenom hans mejl här lite och tänkte att jag skulle göra en liten snabb sammanfattning. Men Han skriver också lite det att oj, nu blev det lite långt. Ja, det blev väldigt långt.
Men det är ett jättebra mejl.
Jättebra mejl, och vi har tagit åt oss allt. Och jag håller väl med dig i allting du skrev. Mm, och det skrev jag ju till Johan också, att jag håller med om allt. vi kan säga att det handlade om Star Wars i alla fall. Att jag hade lite en grej där. Jag lyssnade, jag kan ta bara lite inledningen på det. Jag lyssnade på ert avsnitt och tänkte på det en av er sa om Star Wars. Att Anna ville se mer jordnära sci-fi. Hela idén med Star Wars är ganska enkel. Det är fantasy. Och sen går han in på mer detaljer och allting och sånt där. Så.
Yes. Jag håller med honom i mycket det han säger. Men jag håller inte med om hans slutsats att det är därför som Solo inte fungerar. Jag tycker att det är just för att det är så som Solo fungerar. Att den tar, det är fantasy fortfarande, men det är så nära. Och det är lite jordnära. Det är lite mer the common man. Det är ju fortfarande ett spektakel. Det är ju fortfarande inte jordnära på det sättet. Men jag tycker att den fångar känslan av Star Wars. Även ifall det inte är the hero's journey som Star Wars verkligen tar massiv inspiration.
Det är bara ifrån. För Johan håller med mig i den frågan.
Nej, det gör han. Och jag säger inte att Johan har fel, för att han har rätt. Och han har rätt att tänka så. Men jag vet inte, jag tänker på ett annat sätt.
Men vi kan säga det.
Men tack så jättemycket för
mejlet. Och vi alla mejlet. Har läst det i alla fall.
Jätteroligt att läsa.
Så ditt mejl har gått fram. Så till er alla andra i alla fall, gör samma sak. Skicka in till oss.
Japp, gör det.
Bara kul. Det var synd att det var så långt och håller sig till ämnet. Därför vi inte läser upp det. Vi säger vi ska läsa upp allting.
Vi läste upp lite i alla fall.
Nu då, men... Du förstår. Så nu kan du återigen säga att det du tänkte säga. Eller du sa det. Ska micken gå över till oss? I en bil? Efter en biograf?
Ja. Och här är Elias och Peter.
Ja, då var det Elias och Peter här.
Ja.
I en liten grå Volkswagen Golf, vet du.
Nästan som en liten clownbil. Jag hade svårt att komma in i den.
Ja, precis. Hur många Peter får man plats i en Golf?
Just nu en.
Ja. Ja, men vi behöver inte fler.
Nej. Och varför försöker vi vara lite roliga? Jo, för vi har ju varit och sett på The Joker.
Det har vi.
På Folkan. Så tack Folkets hus i Lidköping.
Mm. Stort tack. Ja, vi har precis kommit ut och satt oss och sett den. Vad är din första reaktion? Direkt sådär.
Jag har faktiskt lite svårt att smälta.
Mm. Jag köper det.
Du gör det.
Nej, alltså, jag lutar åt att jag tycker att den är en helt fantastisk film. Faktiskt. Men, ja. För upplevelsen så som den var just nu. Jag hade väldigt kul. Den var väl skådespelad, väl regisserad och liksom... god dialog liksom på något sätt. Det var en bra film rakt igenom. En hel del surprises skulle jag vilja säga.
Vad är det som är surprises?
Ja, det är ett par liksom inte twistar kan man väl inte kalla det egentligen, men vissa story beats som jag faktiskt tyckte om och som jag var såhär, okej, jag förväntade mig faktiskt inte att den skulle gå åt det här hållet.
Nej.
Men jag gillade den ändå liksom och
det fanns en liten sån här, vad ska vi säga, när vi är i de här tiderna, det fanns en liten Quentin Tarantino-scen med.
Det kan vi kalla det.
Jag vill inte spoila vad det är för något, men jag gillar när det kommer såna.
Mm.
Det är därför jag gillar Tarantino-filmer.
Ja, men precis.
Och när det kommer en sån här så är det bra.
Mm. Nej, men den är en häftig film. Den har ett typ av message helt enkelt som den vill få fram. Kände jag i alla fall.
Mm.
Men det behövde inte nödvändigtvis vara... det var ganska subtilt. Det fanns lite liksom i undertoner på något sätt.
Jag förstår kritiken också som filmen
verkligen
har fått.
Det gör jag med. Och det är lite så här, alltså på ytnivån så kan man tolka den.
Mm.
Så vi kommer antagligen någon gång i framtiden göra jag skulle vilja göra en spoiler review på den här. Och det kommer vi antagligen att göra, tänker jag. För att jag vill prata om den här filmen mer ingående.
Nu gjorde jag samma sak igen som jag gjorde sist. Jag sitter och nickar. Det hörs jättebra i micken där. Nej, jag satt och nickar.
Så han är positivt inställd till idén. Mm. Och jag måste ändå säga att jag är positivt inställd även till den här filmen. Efter knappt vart ifrån den i typ 7 minuter ungefär.
Ja. Vad tycker vi om Phoenix?
Jag vet inte.
Vet vi inte.
Nej, jag har jättesvårt att smälta hans performance. För i vissa fall så känner jag att han ska vara... Jag liksom på något sätt föreställer jag mig Mark Hamill liksom eller vad heter han? Han Dark Knight.
Ledger.
Ja, Heath Ledger, precis. Och så jag föreställer mig den typen av Jokern. Och Phoenixes röst är så annorlunda.
Det är bra att du säger så, för att du är exakt där som jag är också. Jag gillar hans skådespeleri som Joker och alltså egentligen hur han ser ut.
Ja.
Det gillar jag. Rösten är så fel.
Alltså, ja, men för vad de vill göra med den karaktären, om man ser, om man tar bort den från, ser att ingen annan Joker har funnits. Och ser den isolerad ifrån resten av liksom människors performance.
Men hade du inte varit... karaktären Joker.
Mm.
Så hade det här bara varit en film om en helt jävla vanlig galning.
Mm. En bra film om en galning.
Fast jag är skeptisk om det hade alltså funkat. Alltså en film om en galning.
Ja.
Så, om du säger... Om inte visste du att det här var
Joker. Det har ju funkat innan. Taxi Driver är ju ett primexempel på en film där det egentligen bara är en galning han följer.
Det har du rätt i.
Och den här har ju väldigt mycket influenser från den typen av filmer. Man märker liksom när man säger att Scorsese skulle producera den från början var väl tanken om jag kommer ihåg rätt. Och den drar väldigt mycket influenser från hans tidiga bibliotek. Kan man väl säga. Men just det. Alltså, med kopplingen till Jokern och den världen så blir filmen någonting mer. Måste jag ändå säga. Det finns ändå vissa aspekter av filmen som jag uppskattar. Att den på något sätt knyter an. Det, alltså, och det är små saker också. Liksom, alltså små saker som... Som att de kallar att de nämner ställen liksom som existerar liksom i det här universumet som gör att det blir man sugs in och dras i den vetskapen som man redan har av universumet och tänker okej. Och det är för det mesta till filmens fördel, tänker jag. Men ibland, som i fallet Phoenixes röst, så blir det kanske lite till dess nackdel. Men förhoppningsvis kan man bortse från det.
Mm.
Jag hoppas jag kunde göra det i alla fall. Eller vad tänker du?
Ja. Jag vet inte. Mm. Alltså. Jag har väldigt svårt att veta vad var det jag såg.
Ja.
Och det är som sagt. Alltså, vi har alltså precis gått ut.
Ja.
Från videon ungefär. Ja. Det är inte. Hade vi roligt.
Roligt, ja. Det alltså, finns ändå någonting bizarr. Det finns en bizarr humor som är Jokern när han är som bäst.
Mm.
Som jag ändå gillar. Den är egentligen inte rolig. Men det finns någonting i den som gör att jag drar på läpparna.
Nej, det var faktiskt rätt så. Jag satt och skrattade mycket. Och...
Men den är lite bizarr. Man mår lite dåligt över att man skrattar ibland. Det man säger, ja. Och så,
Men mycket har ju lite också. Det är ju som sagt att han skrattar ju själv väldigt, väldigt mycket. Mm. Fick han till skrattet? Hade han en Mark Hamill-skratt?
Det passade för honom, tror jag. Jag tror att, alltså, precis som med rösten så tror jag att jag behöver nog att fundera lite på den faktiskt. Mm. Om jag ska vara ärlig.
Men sen har vi också, det här är ju också en mörk dramafilm. Mm. Så det blir ju lite så ibland.
Mm.
Nu hade de jätteroligt, de gick förbi. Mm. Så kan det vara.
Ja.
Vad rekommenderar vi den?
Ja, men det gör jag. Som en eventfilm om inte annat. Alltså, det är en sån här film som kommer att pratas om.
Ja, den kommer ju verkligen pratas om nu i Oscars-tider och sånt här. Ja,
det
nu också, så...
precis. Det tror jag med. Jag tror att det kommer att finnas stora chanser för den. Och eftersom kritiker verkar älska den på något sätt. Jag tror att många av publiken kommer att ha svårt att skilja den från resten av Batman-universum. Men det var ju det som Todd Phillips, regissören, sa innan också. Mm. Han sa ju att comic book liksom fans kommer inte tycka om den här filmen. Och jag förstår det.
Ja.
För att det är en departure lite från han berättar liksom historien om Jokern från en väldigt annan synvinkel än vad vi är vana vid, tror jag.
Mm.
Men lyckas ändå komma fram till någonting som jag tycker känns igenkännligt. Jokern.
Ja, jo.
Så, ja, jag vet inte. Men se den absolut. Det tror jag. Om inte annat för att jag tycker att man ska se mer dramafilmer på bio.
Mm. Det, jag håller med dig. Jag håller med. Ja. Vi har i alla fall sett den. Och...
ja.
Lite jag, här, jag var jätteskeptisk. Det har jag ju sagt. Jag var ju skeptisk när jag fick höra att de skulle göra en film om Joker.
Mm.
Jag var jätteskeptisk till det. Sen när trailerna började komma då blev jag mer pepp.
Mm.
Nu är jag är nöjd. Men jag är inte jättehappy.
Du är inte liksom vad ska man säga, på något sätt förvånad. Liksom, den har inte överträffat dina förväntningar. Liksom, utan den...
Jag fick det jag nog misstänkte att jag fick.
Ja.
Jag har också sagt tidigare att jag vill ju ha lite mer, jag vill inte ha det här att hans taskiga uppväxt, och jag vill ha han mer som Joker i halva filmen.
Mm.
Nu var det mer hans uppväxt ändå fram.
Yeah.
Så det var det ändå, men jag är nöjd ändå, för det var Jokerns galenskap som vi var och toucha på som var ändå så väldigt, väldigt starka. Så jag är nöjd med filmen i alla fall.
Grymt. Ja, jag är väl... Jag menar alltså precis för att den... Jag var lite rädd i början. Det är en scen i början och jag kände att åh nej, ska filmen vara såna här scener?
Mm.
Liksom halva filmen. Så att jag var faktiskt lite orolig efter första scenen.
Mm.
Men filmen... jag ska inte säga för mycket, men den löser det, tycker jag. Och jag är faktiskt, jag vet inte om jag kommer se den igen på bio, men jag kommer se den igen när den släpps på Blu-ray eller släpps på streamingtjänster.
Jag tror att det är en film som i alla fall kommer nog hamna i hyllan i alla fall.
Ja, men det tror jag. Jag tror att den kommer att, i slutändan kommer den ses som en av de... jag vet inte om jag säger en av de stora comic book-filmerna, men jag tror att den kommer ses som ett startskott för, förhoppningsvis som ett startskott för comic book-filmer som tar sig själv lite mer seriöst.
Mm.
En Logan eller en Joker.
Mm.
Som på något sätt vågar vara artistisk, vågar utforska det mediumet och de karaktärerna som är superhjältegenren.
Mm. Mm. Så är det. Det var våra intryck av filmen direkt efter.
Det var det.
Så det vi säger nu kanske vi står fast vid eller ändrar oss nästa gång. Ja, det får vi brukar se. Ändra oss, men så var det var.
Ja, det, i vilket fall som helst så tackar vi för tackar vi folkan än en gång.
Det gör
för,
vi.
För den här bioupplevelsen och tillbaka till mig själv och Sebastian då.
Ja, det blir väl nog det.
Ja, antagligen.
För jag spökar lite här i ett avsnitt.
Får se.
Men så får det vara.
Men vet ni vad? Peter var på bio.
Igen.
Yes, och där var precis det vi sa om Jokern. Mm. Det sjukt kul var det var på bio. Ja.
Intressanta tankar. Det...
Ja. Ja, nej, men det finns ändå en... Jag kände ganska direkt att... det sa jag ju också. Liksom, att, eller jag vet inte, jag kommer inte ihåg om jag sa det nu. Men jag sa det till Peter efteråt att jag vill att vi pratar spoiler fullt om den här filmen senare. Vilket det är, vi kommer att göra i ett avsnitt som spelas in i slutet av oktober.
Ja, vi ska inte lova något, den kommer att spelas in i alla fall innan året är slut kan vi tala.
Yes. Men det kommer att komma ett Jokern-centrerat, ett helt Jokern-centrerat avsnitt där vi kommer att prata spoiler fullt om 2019 Todd Phillips Jokern.
Mm.
Det var det för oss i alla fall.
Mm.
Så gör så att ni tar och mejlar till oss på sofjaterna@gmail.com. Och besöker våran sida och skriver i kommentarer på något avsnitt där. Då är det enklare att hitta att det rör sig till just det. Och såklart så ska ni ju säga till folk att in och rösta. Lyssna, menar jag.
Mm.
Så, ja. Och använder ni något annat så kan jag tipsa om att vi finns ju på Spotify.
Mm.
Det är det nya heta i podcastvärlden lite nu känns det som.
Det är väl det.
Nu när de har, gjort det enkelt och bra. Att, för podcast har funnits länge på Spotify ändå. Men det har inte varit så enkelt att komma dit. Men nu är vi där.
Mm.
Som alla andra. Det var typ det jag ville säga med det.
Ja, jag tror inte jag behöver säga mycket mer än så. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och från oss alla till er alla, en riktigt god hejdå.
Va?
Hejdå!
Nu.